Då är vi igång, John.
Hallå Erik.
Hallå, hur är läget?
Ja, men det är bra. Vi har nytt rum.
Ja, ett mycket tråkigare rum.
Ja, det känns inte... Ja, det här kommer bli svårt att få feeling.
Det har hänt mycket.
Har du gjort det?
Ja, men det var ju länge sedan vi podda.
Var det?
Börjar farbror bli dement?
Ja, vi brukar köra varannan vecka.
Ja, det var ju några varannan vecka sedan vi körde.
Ja.
Det var ju ändå före valet.
Just det.
Och sen så har det ju varit val.
Mm.
Och sen har det varit en hösttermin.
Mm.
Då både du och jag har varit lite så här lätt hålögda över tid.
Ja.
Är känslan.
Ja.
Det har varit en del att stå i.
Ja. Kan tycka att det fortsatte en hel del att stå i.
Ja, det har ju inte lagt sig. Det får man ju ändå lov att säga.
Nej, dammet är fortfarande upprivet.
Ja, och sen så andas man ner där i lungorna. Och så börjar man hosta och sen så inser man att oj, nu är det mycket damm i luften här.
Oh, nej, det är inte krutrök.
Nej, det är inte krutrök. Det är ett problem i sig att det inte är krutrök. Men framförallt så känns det som att det är ett problem att man liksom inte hinner riktigt landa. Det är ju regeringsskifte. Det har varit valrörelse. Valrörelse först, spurt, regeringsskifte, regeringsbildningen tog en, ja, inte jättelång tid om man jämför med hur det var gången innan. Men lite längre tid än många är vana med. Och sen så har det ju varit...
Men ändå med europeiska mått väldigt kort tid.
Ja, ja, absolut. Och sen har det ju varit liksom nya arbetsuppgifter för oss båda, en helt ny tillvaro. Och sen här att man ska liksom börja springa på liksom regeringskansliet och departementen och ha kontakt med ministrar och
rätta till eller ha kontakt, det beror på hur man, ja.
Ja, man styra upp liksom sådär. Och kan vi berätta lite grann? Vi har fått lite nya arbetsuppgifter, både du och jag.
Ja, men ändå inte.
Nej, exakt så.
Huh.
Du har ju gått och blivit vårat liksom ensamma första namn i miljö- och jordbruksutskottet.
Ja, lite ankare i miljö- och jordbruksutskottet. Ja. Och har du lite ansvar för den kommittén? Och det är jätteroligt såklart, men det är ett större och tyngre ansvar.
När man säger kommitté, då pratar vi alltså om partiets ledamöter i det aktuella utskottet. Det är kommittén.
Precis. Jag har fortsatt mina ansvarsområden egentligen som jag hade förut. Men jag har fått lite nya också. Och sen har jag ju hastigt och lustigt, när Moderaterna valde en ny gruppledare här efter valet.
Ja.
Så hamnade jag också i Renmarkskommittén, som vi har pratat om många gånger i våran podd. Så nu är jag ledamot där också.
Det kan väl inte vara så betungande, eller?
Nej, det är förhållandevis lätta frågor, ja, lätthanterligt.
Ja,
och ingen tung materia.
Girjasdomen är ju inte så komplicerad.
Nej.
Nej, men ni hör, vi är sarkastiska här. Men, nej, men det är mycket att göra där, kan jag tänka mig.
Verkligen.
Och just, men också att du får det här kommittéansvaret att liksom hålla ihop helheten i miljö och jordbruk. Det måste ju innebära mer jobb, kan man väl säga.
Men det är det verkligen. Och det känner väl du precis likadant, Erik, tänker jag, som nu får axla ett tyngre ansvar i KU.
Ja, jag gjorde ju 3 sammanträden i miljö och jordbruk i början av perioden. Jag trodde ju att jag skulle få lämna KU till förmån för att hänga med dig i miljö och jordbruk. Det hade ju varit hysteriskt kul.
Fantastiskt hade det varit.
Alltså tänk, vi hade ju, ja...
Vi hade levt vår podd.
Ja, men exakt. Ja. Exakt så. Nej, istället blev jag vice ordförande i konstitutionsutskottet, och det är också ett steg upp och innebär mer arbetsuppgifter och ett helt annat sätt att arbeta, skulle jag säga, i KU än vad jag har varit med om tidigare som vanlig ledamot i opposition. Mm. Det är något helt nytt. KU är ju speciellt på det sättet att vi är ju inte som alla andra utskott, alltså vi har ju massa andra uppgifter utöver vad ett vanligt utskott har. Vi har ju dels de vanliga, liksom att man behandlar förslag från regeringen och motioner från ledamöterna, och man liksom, ja, lägger fram förslag till beslut i riksdagen och sådär. Men vi har ju utöver det också har vi ju egna myndigheter som andra utskott inte har. Alltså myndigheter står ju i vanligt fall under regeringen, men vi har ju egna myndigheter i form av justitieombudsmännen och riksrevisionen. Vi har en viss kontakt även gentemot hovet, även om de inte ligger under riksdagen som JO och riksrevisionen gör, så har vi liksom...
Ja, de ligger över riksdagen.
Ja, de liksom cirkulerar i sitt eget kärl på något vis. De ligger varken under regering eller riksdag. Och det finns ju historiska skäl till det. Och sen har vi, alltså det är ju massor med grejer som man liksom inte tänker på. För att inte tala om att vi granskar regeringen.
Ja, precis.
Så jag ska alltså granska och kritisera regeringen jag själv stöttat för att rösta fram. Det blir intressant.
Precis. Men Erik, Ja, det är ju jättelänge sedan som vi spelade in, verkligen.
Mm.
Så när den här frågan kommer nu så får du ju inte säga att du inte har hunnit. Men har du jagat något sen sist?
Ja, det har jag. Kul. Men jag måste säga att det har nog varit den sämsta säsongen sedan jag började jaga. När det kommer till liksom...
Aj, aj, aj.
Alltså jag har inte hunnit och jag har varit... Ärligt talat, för första gången typ någonsin så har det hänt att jag har kommit till ett läge där bara... Jag orkar inte.
Oj.
Iväg.
Oj, 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 oj.
För att jag har varit så trött. Och sen har det varit många gånger...
Vi håller just nu på att planera Eriks begravning. För när man inte orkar jaga längre, då är det nära.
Ja, men det är ju det, va? Och, men även om jag inte har orkat så har jag ju ändå liksom tagit mig kragen och tagit mig iväg.
Ja.
Trots att man inte orkar. Det som har varit värre har ju varit att det har varit så fruktansvärt mycket grejer på kvällar och helger som gör att alltså, det är krockat med planerade jakter.
Mm.
Så att antalet jaktdagar har ju blivit färre.
Vad säger hundarna om det här?
Ja, de är ju djupt besvikna. Jag har försökt ändå så gott det går att få liksom till en bra säsong för dem.
Jag trodde du skulle säga att du hade försökt att förklara det för dem.
Nej, det har jag ju inte gjort. De tar inga förklaringar, så att Nej. Säga. Det gör de inte. Men det har ju varit helt annorlunda säsonger mot vanligt. Just för att det har varit så mycket på jobbet. Hur har du haft det då?
Nej, men jag har jagat klart mindre.
Ja.
Och det som blir mest lidande är ju såklart jakten på min hemmamark hela tiden. Den blir ju verkligt åsidosatt, men... Jag hade ju en ganska tråkig uppstart på hösten också när jag fick ta bort min vaktelhund. Ju.
Mm.
Lagom när skörden var slut och valet var gjort så fick vi ta det beslutet. Han hade stångats hela sommaren med en multiresistent bakterie som vi inte fick bukt med. Hemskt jobbigt måste jag säga. När ens verkligt nära kamrat måste tas bort. Inte för att han har stångats med vildsvin som han ju gjorde i parti och minut och så vidare, utan... En bakterie.
Ja.
Den är tuff.
Det förstår jag. Jag märkte på det också. Du tyckte det var tungt. Och det gör vi ju alla när det gäller våra älskade hundar.
Ja, det är väl det man hoppas och tänker i alla fall. Och som jag vet att de allra flesta jägarna, de är väldigt nära med sina jakthundar.
Mm.
Och då är det en familjemedlem som försvinner när det handlar om det här. Då är man inte så himla tuff.
Nej, det där är tungt alltså.
Ja, men det är det verkligen. Och... Det sätter ju sin färg lite på en säsong som kommer, men jag har varit på en del jakter och jag har framförallt haft en del tur den här säsongen.
Ja.
Jag fick skjuta min livs älgtjur.
Den har vi sett bilder på.
Än så länge.
Mm.
Och det som var lite roligt var att det var på verkligen gammalt hedligt vis med folkdrev.
Jaha.
Så vi var på mark hos en god vän och jag tror vi var 8 skyttar, men sen hade vi 20 personers drevkedja som gick i drev på gammalt hedligt vis.
Det är sällan man får till det nu för tiden.
Ja, så det var riktigt kul.
Drevfolk är det ont om.
Ja,
ja.
Absolut.
Ja, det är synd.
Och sen har jag haft en del bra andra jakter, men det har varit en härlig jaktsäsong, absolut, men alldeles för lite jakt.
Ja, men så är det ju. Men du måste ju berätta också. Jag har inte bara fått se bild på en älgtjur, John.
Nej.
Du har ju...
Vad tänker du nu på för bilder, Erik?
Jag tänker på en bild på en kronhjort.
Ja, du tänker det. Jo, men det hade jag ju också lite tur.
En kapital
tur.
Sådan. Som du gick där och visade mig. Och jag tyckte att du var allmänt odräglig. Och man blir ju svartsjuk och avundsjuk. Och allt vad man nu kan bli för sjuk.
Svartsjuk också?
Ja. Kanske inte svartsjuk då. Men avundsjuk blev jag väldigt.
Ja, men jag har inte sett några bilder som du har visat upp den här säsongen.
Nej. Nej, jag förstår det. Jag har inte varit några praktexemplar. Men jag har ju varit hos dig och jagat.
Absolut.
Mm. Mm. Sen lyckades ju du supa bort mitt vildsvin där i skogen.
Nej, det gjorde jag inte.
Nej.
För jag körde.
Ja, du körde. Ja, okay. Men du tappade bort mitt vildsvin då? Ja,
det kan vara så att ditt vildsvin tappades bort.
Mm.
För det saknades sen.
Mm. Mycket intressant.
Så egentligen vet vi inte om du sköt något.
Jag vet det och du litar ju inte på mig, men lyssnarna kanske gör. Det var en jättetrevlig jakt hos John. Jag sköt ett vildsvin och ett rådjur. Och John sköt ingenting. För jag tror att han var lite, jag tror att du hade lite abstinens ifrån podden.
Poddabstinens, absolut.
Ja, du låg och sände på radion nonstop.
Ja. Alltså.
Inleder jaktdagen på gården liksom, alla säger, ja, och sen kommer ni ihåg nu att nu får ni liksom inte avhandla helgens hockeyresultat på radion här, utan det ska vara tyst på radion. Ni får liksom inte hålla på och okynnessända. Och så kommer man ut på pass och så här ständigt kommentatorsbås i ditt jakttorn över radion.
Men vad stod det också i PM:et? Att lämna jaktradion fri för jaktledningen och hundförare.
Så du har alltså riggat det här för att kunna sitta och podda?
Och jag är ju jaktledningen.
Ja. Ja. Men hundförarna då?
Ja, men de, om de hade något att säga så ja. Fick de det.
Men du fick ju å andra sidan inget skjutet heller.
Nej.
Den dagen.
Jag hade ju också min 5-åriga lilla kille med mig i tornet hela dagen.
Just.
Som jag hade the time of his life, men... Det kanske påverkade våran jaktlycka lite.
Du tänker att det var inte så någon större skäl för dig att sitta tyst på pass, för det fanns andra som...
Ska man ändå säga att vi hade ju en del djur i pass, men ja. De ville inte riktigt komma i skotthåll.
Nej, men så kan det vara.
Vi motade ju på en ko och kalv där som gick bort mot dig, Erik, men du tyckte att det var lite otäckt.
Ja, jag tyckte det var otäckt. Alltså, det här med att ha långtradare på E4-an som liksom kulfång,
ja.
Det är inte helt genomtänkt, kände jag.
Du jobbar inte så.
Jag jobbar inte så. Jag vet inte, jag känner inte så många andra heller som jobbar så.
Jag tycker det är en rimlig ingång.
Samma här. Det värsta är ju problemet, inte ingången utan utgångshållet. Så, mot långtradaren. Ja, precis. Så att jag avstod det skott och dessutom så var det ju liksom framifrån skott som inte riktigt var heller helt lätt att ta för det var bröt och grejer i vägen och ja, nej, det var inte optimalt. Men jag såg kokalv, det gjorde jag.
Nej, men det var en bra dag. Vi fick ju ihop en hel hög med vildsvin. Ja. Och något rådjur och sådär. Så det var en bra dag.
Så lite svin får man ju räkna med då. Det är det du säger. Med ja, det där vildsvinet som kom bort.
Ja då. Nej, men det var en bra jaktdag.
Sen är vi inte säkra på att det var mitt vildsvin som kom bort heller. Det kan vara något annat som har försvunnit i skogen där.
Ja. Men vi har ju fortfarande inga bevis för att du sköt ett vildsvin.
Men jag har...
Mer än att du sa det på radion.
Grannpasset vittna, kan ju vittna.
Ja. Herman är inte jättepolitlig.
Nej, så kan det vara. Men han var ju där, han såg ju dels när det stöp och dels var han ju där när jag tog ur. Och det var ju bland annat, ja, det var ju flera jag frågade, men ser vi till så det här blir upphämtat nu? Ja, men John har koll på det där.
Tydligen inte.
Ja, det är illa när man tappar vildsvin i skogen.
Ja.
Men hur det då var i alla fall, så det låg ju framdraget och fint, så att jag tyckte att jag hade gjort mitt.
Ja, men förhoppningsvis så var ditt vildsvin med.
Ja, ja. Men...
Nej, men den här kronhjorten, ja men det var också, det var en jättetrevlig drevjaktsdag. Jag hade tur, vi fick skjuta en kapital och den skulle ha helst 4 i kronan.
Ja, och du fick?
Regnet öste ner.
Ja.
Jag stod i en kraftledningsgata med en uppförsbacke i kraftledningsgatan ifrån mig.
Aha.
Så lite speciellt läge. Och jag bara hörde rätt som det var. Jag stod med huvud och försökte skydda bössan och allting för regnet vräkte ner. Så bara hörde jag 2 skall och sen bara brände det till höger om mig. Och ut kommer den här hjorten full spruta över kraftledningsgatan. Ja, tänker jag. Hur många taggar har den där i kronan?
De man ropar med, stanna, får jag räkna?
Ja, ingen aning. Men det känns många, tänkte jag.
Ja.
Och så sköt jag den, pang. Och så slog han ihop där i precis innan han hade kommit förbi ledningsgatan.
Ja.
Om eventuella kulfång skulle vara all världens väg. Och sen fick jag ju stå där i nästan 1,5 timme och fundera på hur många taggar hade han egentligen. Och jag skruvade upp förstoringen på kikaren och tittade och den kronan som stack upp, nej. Jag ser bara 3 taggar på den. Har jag ju gjort bort mig nu? Så börjar man stå och fundera ihop lite bortförklaringar och sådär som man ska ha inför jaktledningen efteråt. Men sen bröt de jakten så jag är lite småspringande upp i backen där till i kraftledningen till hjorten. Och så ser jag då att det sticker upp ena sidan där och så ser jag 5 på den.
Åh, vad härligt.
Så det var skönt. Och det var en riktigt härlig sekvens. Svårt skytte och spännande på alla sätt och vis. Ja,
var det 3 på en och 5 på den andra? Eller var det...
Nej, 4 och 5.
4 och 5.
Ja, så att den där som jag trodde var 3, det var faktiskt den med 5.
Det var den med 5, okej. Okay. Ja, men vad kul. Grattis. Ja,
så det var roligt. Det var jätteroligt.
Ja, jag unnar dig det här.
Ja, vad gulligt av dig.
Nu vet du att jag ljuger.
Ja.
Ja,
det är som min goda vän hemma Oscar brukar säga. Det här är inte bra för ditt ego, John.
Det ligger mycket i vad Oscar säger, skulle jag säga.
Ja.
Jag fick ju omedelbart bild skickad också. Och kommentar.
Och det var bara till dig också.
Ja, jag kan tänka mig det. Och så var det kommentarer hela veckan sen efter när vi möttes i korridorerna. Visa folk runt omkring mig den här bilden. Bara för att titta på min reaktion. Ja, med sådana vänner behöver man inga...
Nej, absolut. Nej. Det är en härlig bransch vi är i.
Det kanske är problemet. Det stora problemet är kanske att jag är missunnsam.
Ja. Det är inte en av dina starka sidor.
Nej. Det är inte en ljus färg i min palett jag målar med.
Nej.
Nej. Det var väl nästan poetiskt.
Ja, snyggt.
Ja, tack så mycket.
Nej, men så för att sammanfatta det som har varit, jaktsäsongen pågår ju faktiskt.
Ni något någon mån gör ju
det. Ja då, det ska vara någon stövajakt hemma här om någon vecka och lite sådär. Ja. Så att det rör på sig fortfarande lite, men det är klart det lugnar ner sig.
Mm.
Men på det stora hela, för lite jagat, men lite tur på de jakterna jag har varit med på.
Ja.
Vi upplever, om jag ska bara ta kort om min egen mark, att vildsvinstammen är nog i balans. Den är inte växande, men den känns inte längre sjunkande heller.
Det var ju knappast utdött kan man ju säga, givet alltså resultatet och upplevelsen på plats.
Sen har vi ett lågt jakttryck på min mark, vilket gör att jag tror att det är till fördel de dagarna vi ändå jagar. Vi har en älgstam som inte mår bra.
Men pausa lite på vildsvinen där. Men intrycket är ju ändå det, om det vi lärde oss med din kompis viltpatologen som ju var med oss förra säsongen, är det ju mellan det att de vänjs av från att dia kultingarna till dess att de så att säga har skapat att ett eget starkare immunförsvar, att det är där den stora risken om de har drabbats av salmonellan som är inne i stammen. Men det vi såg var ju flera så att säga grupperingar med vildsvin i det området du jagar där så att säga de har överlevt den dippen. Ja. Så att så illa kan det ju inte vara heller när det gäller liksom reproduktionen, tänker jag.
Nej, jag tror inte det. Och det känns ändå lite positivt. Och merparten av de svinen vi sköt den dagen, de låg där någonstans 40-50 kilo.
Ja, för den jag sköt kan inte ha varit mycket större än 50.
Nej, utan de låg där. Och det betyder ju ändå att då funkar det.
Ja, då har de ju inte dött av salmonellan i den dippen vid 17 veckor någonstans.
Nej, det har de inte. Så att, men jag skulle säga att vi såg ju en kraftig nedgång av vildsvinstammen förra året. Mm. Men den säsong som gick nu kändes det ändå som det hade stabiliserat sig. Men inte på en sån låg nivå som man kunde befara.
Nej, men det är ju jättebra.
Ja. Men älgen som sagt var, den mår dåligt. Den har bekymmer i våra områden.
Så är det.
Rådjuren fröjdas mår bra. Vilket innebär att vi nu ser en ganska hög tillväxt på räven.
Mm.
Nu har vi väldigt mycket skabb igen, ser vi på räven. Så frågan
vet du vad
är
jag
om
noterat
den svänger
samma sak?
Igen.
Mer räv och mer skabb.
Ja.
Både i skog men även i villaområdena runt omkring där jag bor.
Just det.
Så att det men också inte så mycket skabb som man skulle kunna tänka sig givet hur mycket räv man ser.
Nej.
Alltså det är väldigt många fina rävar också som springer omkring. Så att jag tänker mig att skabben borde ju komma snart i varje fall. Men det kanske inte kommer en sån där total slakt ut genom skabben som det har varit tidigare. Utan kanske kommer lite mjukare. Och gör att man kapar av toppen snarare än skapar en ättestupa för räv, om du förstår vad jag menar.
Mm, mm. Kronhjorten i våra områden oförändrat. Man ser någon, en och annan, inte mycket alls. Dovvilt har vi sett några stycken för första gången egentligen.
Mm.
Så att, nej. Stabilt läge på viltstammarna. Det är långt kvar till nästa drevjaktssäsong.
Ja, det är det verkligen. Jag känner, just i och med att jag känner att jag nästan missade den här säsongen lite grann, så känns det lite extra bittert sådär.
Ja.
Det är långt kvar till nästa säsong.
Ja, det är klart.
Inte missade, men inte i samma utsträckning som jag hade önskat ändå. Men vi har väl ungefär en liknande situation. Vi har ju inte så mycket kron och dov och sådär på mina marker. Men vi ser väl en återhämtning. Och sen har det inte varit, vi har försökt hålla tillbaka lite grann nedskjutningen på bockar. På en av mina marker som jag jagar på. Det har vi pratat om tidigare i podden. Den målbilden att försöka så att säga balansera upp det där på ett snyggt sätt. Så det är ju, det verkar vi ha lyckats med så. Det tycker jag man märker ute i skogen också när man är där.
Ja, roligt.
Och jag tycker att
rådjuret är ju ett förvaltningsbart vilt också.
Ja, har du tillräckliga liksom arealer och sådär så går det absolut att förvalta. Mm. Sen så finns det ju alltid en gräns någonstans där det finns någon på andra sidan gränsen som kan tänkas skjuta rådjuret. Men det gör ju inte att man som alltså jägare på en stor markareal har ett mindre ansvar att förvalta stammen bara för att ja, men någon annan kan tänkas skjuta viltet. Så, utan då, snarare tvärtom, då har man ju ett ännu större ansvar. Men sen så tänker jag, älgproblematiken är ju vi också inne i. Alltså vi har ju inte skjutit våran tilldelning på kalvarna för att det har varit ont om dem. Så det har ju inte blivit full utdelning.
Och det är väl det man hör framförallt, det fattas kalv.
Ja, det fattas kalv. Och då lite grann utifrån den här modellen som vi också har pratat om tidigare i podden, att vill man att man inte överskjuter vuxna djur i förhållande till reproduktionen, ska man skjuta varannan kalv. Vi har inte haft riktigt den modellen hos oss, men använder man den modellen så är det ju kärvt nu alltså.
Mm.
Det är det.
Mm. Jag tror det finns anledning för oss att gå vidare med just älgfrågan. För det är ju väldigt mycket debatt just nu om älgen. Och det kanske är läge att ta in Daniel igen som ett uppföljande besök och prata älgstammen efter allt som har skett nu.
Verkligen.
När vi ska börja fundera på gäster här. För du sa här nu, utan att du tänkte på det, men så sa du förra säsongen.
Ja, det känns ju lite så, eller hur?
Ja. Och det innebär att det här är första avsnittet i din ny säsong nu alltså.
Ja, vi måste prata om det här. Hur ska vi lägga upp det nu när vi har lite stökigare att få till det med tider och så för att podda? Men vi kanske inte kan riktigt lova lyssnarna varannan vecka som vi har haft hittills. Vi ska ju såklart anstränga oss, eller vad säger du?
Ja, absolut.
Men vi kan inte lova riktigt lika skarpt. Och vi får ju såklart be om ursäkt för det här uppehållet nu under hösten och vintern.
Men Erik och jag har haft en paus.
Precis, we had a break.
Ja. We were on a break.
Och det är sjukt att vi är överens om det också, så att det är liksom ingen konfliktyta.
Nej.
Men vi får väl se lite grann vad vi kan frambringa nu då, för det är ju mycket, alltså framförallt jag som har skött det tekniska och klippandet och det där. Under våren nu, så när vi har våran granskning i KU och vi ska granska regeringen, då är det ju inte mycket tid över till annat. Nej. Så att säga. Så att vi får ta det lite grann som det kommer och försöka så gott vi kan, tänker jag.
Ja, men absolut.
Det kanske blir lite mer oregelbundet.
Ja.
Men vi ska göra så gott vi kan.
Ja, men det tycker jag absolut vi ska göra. För att vi behöver ju ha vår egna lilla granskning också på regeringen, vad som händer i de frågorna som vi tycker är viktiga kopplat till jakten.
Ja, men och det är väl en bra övergång. Ja. För det har ju hänt massor i jakten, eller hur, John?
Vi har ju precis sagt att det inte har hänt så mycket, för vi har jagat för lite.
Jo, men jag tänkte alltså när det gäller på det politiska.
Ja.
Där har det ju inträffat ett och annat. Det som kanske är absolut mest omtalat just nu, det är väl möjligen blyhagelförbudet.
Mm.
Och jag vet inte, vad går det att säga om den? Alltså det här var ju, nu får du rätta mig om jag har fel i den här verklighetsbeskrivningen, men det var ju, vi blev ju lovade under förra mandatperioden när den socialdemokratiska regeringen var nere i Bryssel och förhandlade att ja, men det kommer komma tillfällen och det här är inte det sista som är sagt i den här frågan och det här kommer komma tillbaka för ytterligare då innan det händer någonting och det är långt kvar. Och sen så rätt vad det är, strax efter att vi får tillgång till regeringskansliet dimper det ner i brevlådan från EU att ja, nu är det förbjudet från och med.
En ny förordning ska jag säga. Och förordningar är inget bra.
Nej, förordningar går ju bara rakt i tvärs genom all svensk rätt.
Ja.
Är det ett direktiv, då ska vi ju ta det genom vår egen lagstiftningsprocess för att implementera det. Och då har vi ju möjlighet att göra justeringar längs vägen. Men förordningar, då är det ju bara, ja, det står över allt annat.
Och det som framförallt är den stora skillnaden i det här nu är ju att definitionen av våtmark vidgas något alldeles oerhört.
Ja.
Jag tror det enda som innehar fukt just nu som inte kommer klassas som våtmark, och det här är ju, tar det med en nypa salt, men det är typ en vattenpöl som uppstår idag och som är borta imorgon.
Ja, men allt annat är våtmark typ.
Ja, och 100 meter från och så vidare.
Det är ju helt sanslöst.
Så det är det här som är det stora problemet, och det är det här vi har att rätta oss efter just nu. Det som vi måste göra från svensk sida så är det ju att titta på, till exempel så har det kommit en dom nu i Europa, i Polen tror jag att det var, som visar att man skulle kunna kanske ha lite nationella förhållanden till den här våtmarksdefinitionen.
Mm.
Men det är att famla lite i mörker, men jag vet att man på regeringskansliet ändå tittar på det här. Nu kommer lagförslaget att läggas på bordet och det ska köras igenom i och med att det kommer från EU som en förordning nu.
Mm.
Sen får vi börja jobba med frågan därifrån igen. Men det är bekymmersamt det här. Verkligen bekymmersamt. Och det är klart att hade vi vetat att det var så här allvarligt så hade vi nog angripit det på ett annat sätt.
Ja, för där känner man sig ju lite lurad utav systemet, ärligt talat. Alltså, eller snarare förra regeringen som ju sa att allting var frid och fröjd. Men också ska man säga när man hörde av sig till olika aktörer i EU, så var ju inte bilden där heller att det här var någonting som var på gång. Jag förstår liksom inte riktigt hur det här kan ha flugit under radarn på ett så konstigt sätt. Men det har ju att göra med att, och jag förstår att det är den här europeiska kemikaliemyndigheten snarare än det politiska systemet som har varit aktör här. Har jag förstått saken rätt?
Nej, men så är det. Och det är ju REACH, det här kemikalieförordningen.
Ja. Så det kom ju liksom bakvägen genom en förordning om kemikalier snarare än en förordning om blyhagel, om ni förstår vad jag menar. Rubriken är inte blyhagel. Och då är klart att då skulle man ju ha fångat upp det här, men då kan man ju inte ha en regering som sitter på alla utredningsresurser som blåljuger, känns det som ibland. Alltså...
Och det som jag tycker blir extra olyckligt i det här, det är ju när man helt plötsligt inte tycker att det kan finnas någon flexibilitet mellan medlemsländerna.
Nej.
Och det blir ju så då när det låses i en förordning på det här viset, därför att i Sverige har vi ju haft ett bra blyhagelförbud på våtmarker i 20 års tid, och det har fungerat väldigt väl. Jag tror aldrig någon är dömd för att ha brutit mot det här, utan det är någonting som har fungerat väldigt väl.
Ja, du får helt enkelt inte jaga med bly över våtmark.
Nej, och det har funkat bra i Sverige. Och varför skulle vi då inte kunna få ta den vidare?
Så att, nej, det är en bra fråga.
Det här är definitivt en fråga som många hör av sig om, och vi försöker med näbbar och klor att kämpa, och jag tror inte ju, även att det träder i kraft nu idag, igår.
Ja, det är 26 februari när vi spelar in det här.
Ja.
Så var det inte sista februari som det skulle träda kraft?
Nej, jag tror 15.
Var det 15? Ja, det var efter sista januari, så att jag har lagt undan mina patroner.
Men jag vet att det pågår fortsatt arbete på regeringskansliet för att hitta vägar fram i den här frågan. Men man ska nog inte ha för höga förhoppningar.
Nej, man ska nog inte ha det. Och sen som sagt, det blir ju då att man får komma in, alltså slänga det gästen efter degen i det här läget, i och med att först kommer förordningen som ju bara börjar träda i kraft direkt, som inte passerar riksdagen på något sätt, eller för den delen Sveriges regering. Och sen så kommer liksom vi i efterhand och försöker möjligen justera våtmarksdefinitionen för att underlätta lite grann. Men för oss jägare så blir det ju fortfarande, även med justerad våtmarksdefinition, det blir ju nästan inte värt att ha blyhagel i vapenskåpet längre. Alltså det är ju...
Det finns dessutom en oskuldspresumtion i den här lagstiftningen som tillträder nu, vilket innebär att befinner du dig inom det här våtmarksområdet med en blyhagelpatron i fickan, så anses du skyldig. Mm. Och om någon annan person som inte ska jaga utan är med ändå befinner sig i det här området med en blyhagelpatron i fickan, så anses den också skyldig.
Mm.
Det finns andra bekymmer med det hela också.
Nu ska KU komma och vara petiga. Oskuldspresumtionen är det vi har i lagstiftningen i vanliga fall.
Ja,
men man
exakt.
Upphäver, man menar att oskuldspresumtionen inte ska gälla här. Alltså det, oskuldspresumtionen handlar om att man alltid är oskyldig tills motsatsen är bevisad.
Precis.
Men här så ska det räcka med då att du har det här i fickan. Och det är ett bekymmer. Men, ja, sen så vet vi att det finns ju faktiskt, oavsett vad som står där, så finns det ju faktiskt vissa rättsstatliga grejer som gör att det där inte är helt säkert att det kommer kunna gälla.
Nej.
Så som de pratar om, utan att oskuldspresumtionen, det här med att du är oskyldig tills motsatsen är bevisad, ja, det gäller ju i svensk rätt i alla lägen utom skattebrott av någon konstig anledning. Men det är en helt annan diskussion. Men det gäller i svensk rätt, så att säga, som utgångspunkt. Men sen
är det dessutom så, vem ska kontrollera det här då? Ja, det är kommunala tjänstemän som ska bedriva kontroll av detta. Ja, en miljötillsyn helt enkelt.
Det är ju, ja. Men jag som då har en gammal drilling från Västtyskland, gammal Merkel, som inte är stålhagel...
Forna Västtyskland.
Som inte är liksom stålhagel... vad heter det? Stålhagelfejg, höll jag på att säga. Den är inte kontrollerad så jag kan skjuta med stålhagel. Jag måste ju försöka hitta något annat då, som alltså typ polytungsten eller någonting sånt där som man kan skjuta i en gammal. Och det är ju inte så himla lätt att komma över den sortens hagel, och när man väl gör det så är det ju dyrt som stryk, höll jag på att säga. Det är inte lätt.
Nej. Så att, men vi hoppas väl att det sista ordet inte är sagt i det här. Men just nu är det ändå det här som gäller. Mm.
Hoppfullhet är för den som kan tänka sig att bli besviken längre fram, känns det som. Ja, det är trist. Men,
det är trist.
Det händer ju mer i grejer. Vargjakten är ju på tapeten också. Ja.
Och avslutad,
precis. Och där kan man ju säga mycket om både start och på genomförande och avslutning.
Ja.
Men ska vi börja med att konstatera att det är den största, mest omfattande vargjakten sen Vi började med vargjakt 2010.
Ja, i ordnad form.
I ordnad form, ja.
Ja, det är det. Och jag tror att slutresultatet blev 57 skjutna vargar utav 75.
Just det.
Vilket innebär, kan vi vara ganska säkra på, att vi har inte sänkt vargstammen den här säsongen heller.
Nej, tyvärr.
Så där har vi ju ett jätteuppgift för den nya regeringen att hantera. Ja. Hur ska man börja sänka vargstammen? Jag tror inte, och det är man nog ganska övertygad om, att vi på kort sikt når ner till det som riksdagen har bett regeringen om att göra, nämligen 170 vargar.
Så är det nog.
Utan det första steget nu blir ju för regeringen att få till att vi vänder kurvan, att vi börjar att sänka vargstammen.
Ja.
Det är första steget.
Och den här, vad ska jag säga, den första vargjakten som den här regeringen riktigt tar initiativ till att genomföra, det är ju nästa vargjakt. Den här som var genom nu, det är ju det som så att säga kommer utifrån vad som skedde under förra perioden.
Precis. Det som har hänt också, ska man väl säga, att frågan har ju kommit upp på EU-bordet på ett helt annat sätt och bubblar på ett annat sätt.
På ett sätt som alla trodde var omöjligt för bara något år sedan eller två.
Ja.
Vilket ju är väldigt intressant. Alltså att börja på att öppna de här bilagorna till art- och habitatsdirektivet.
Precis.
Och flytta på vargen.
Ja, till ifrån att kunna hotad till förvaltningsbar.
Exakt.
Men det har också gjort att ett stort antal länder har rejält reagerat åt andra hållet. Ja. Så att det finns en stor osämja inom EU i det här just nu. Men frågan är ju på bordet på ett helt annat sätt.
Det är lite bättre att det finns en, liksom en, ska vi säga, åsiktsbredd än att alla är överens om att ingenting ska hända.
Ja.
Då finns det, det händer mer nu än vad det gjorde förut.
Definitivt.
Och det är ju mycket möjligt att det här kan bli en del av någonting större där man ger och man tar och man försöker hitta någon väg framåt. Och då får vi väl se vad det tar vägen någonstans. Men det är ju inte så att man känner någon jätteförhoppning där heller.
Inte just nu, men jag är ändå positiv över just att frågan har lyfts upp på ett helt annat sätt. Och det är ju dels kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.
Mm-hmm.
Men det är ju även nationer som Frankrike och Frankrikes president som tycker att nu är det nog.
Mm.
Det betyder ganska mycket när de här lite större länderna ändå börjar markera i frågorna.
Det kan man väl säga. Jag läste en biografi av en tidigare statsminister som hade jobbat mycket med EU. Där beskrivningen av EU var det att det är lite svårt att veta när ministerrådsmöten pågår. Men man vet att om Angela Merkel är i rummet, då pågår mötet. Men liksom när mötet börjar och slutar, det är lite oklart.
Just det.
Men när hon är där, då pågår det. Lite så är det ju EU med liksom Tyskland, med Frankrike, tidigare Storbritannien. Nu har väl kanske den trion ändrats så att det snarare kanske är Tyskland, Frankrike mer och finns det något tredje land så är det möjligen lite Italien som röst för Sydeuropa, skulle man kunna säga. Och sen har vi såklart Östeuropa som också är en tydlig kraft när de väl går ihop. Och så.
Ja.
Men det spelar roll att Manuel Macron i Frankrike lyfter den här frågan. Och det spelar roll att en varg åt upp kommissionens ordförandes ponny.
Definitivt.
Det uppätna ponnys i Tyskland spelar tydligen stor roll för frågeställningen.
Uppenbarligen, ja.
Oh.
Nej, annars Erik, så om man ska tänka det...
Nu tutar det här. Vad är det som tutar, John?
Ja, det är väl dags för frågestund i kammaren.
Det är frågestund i kammaren och då så störs vår podd utav det. Men vet du vad, det gör ingenting.
Nej.
Vi pratar vidare.
Ja, det gör vi. Därför har det redan slutat.
Ja.
Det som jag tror kommer bli viktigt för den här regeringen också är ju ett antal vapenfrågor.
Just
det. Som jag tror kommer behövas hanteras under den här mandatperioden och som jag också är ganska övertygad om att det kommer hanteras.
Tror det måste. Vi har ju ett överträdelseärende på oss som tickar pengar.
Jajamän. Det är ju kopplat till EUs vapendirektiv.
Just det.
Men det är ju även en hel del andra tillkännagivanden kopplade till vapen som vi har förhoppningar om att det ska bli verkstad av så fort som möjligt. Så det ser vi fram emot.
Det blir kul.
Definitivt. Jag tror vi ska ha lite utblick också om vad som händer runt omkring oss. Därför att vi har ju pratat om det här någon gång att det finns växande jaktmotstånd i vissa områden. Och vi vet att det på EU-nivå pumpas in mycket pengar i jaktmotståndet. Löshundsjakten ifrågasätts ganska ofta.
Mm.
Vi såg att Finland tog ett beslut här i höstas om importförbud av vissa troféer.
Jaha.
Ett sånt här förslag har även varit uppe i Storbritannien, vet jag.
Men vad är det för sorts troféer man inte får importera nu då?
Jag har inte 100 koll på exakt. Nej, men okay. det gick igenom ett förslag med importförbud av vissa troféer i Finland. Det är typ där jag läst rubriken.
Ja, jag tänker att Finlands sak är vår här, så vi får hålla ögonen på detta.
Absolut. Mm. Så det händer saker ändå runt omkring oss som kan ha negativ aspekt för jakten också. Och där är ju otroligt viktigt att vi i riksdagen fortsätter att bevaka de här frågorna. För att i Sverige har vi en stor acceptans för jakten och den ska vi bevara och vara rädda om. Och vi har en stor acceptans för hundanvändningen i jakten. Och den svenska löshundsjakten är ju i princip ett kulturarv att bevara.
Just det.
Eller den är ett kulturarv.
Den är ett kulturarv. Ja, men precis. Och vi vill ju att den ska så att säga ses som det också utav fler.
Ja.
Jag menar, det skulle ju vara katastrofalt. Men där får man nog ändå säga att det ligger ganska långt bort att det skulle förändras lokalt, eller hur?
Jo, men absolut. Men det vi ser är ju att EU kan ju göra saker.
Ja, så är det.
Vi har mycket diskussioner kopplat till skogen.
Oh, gud,
men vi har blyfrågan som vi nu såg vad som hände med.
Mm.
Så att EU kan göra saker och vi vet att det pumpas in mycket medel i EU.
Ja, där är ju sådana här organisationer som FACE, alltså jägarnas motsvarighet i EU, en jätteviktig aktör.
Ja, verkligen.
Men också det att vi nu har fler regeringar som ändå står upp, alltså som tycker att de här frågorna är viktiga om man tittar runt om. Alltså det är inte bara vargfrågan som bubblar upp, utan det blir liksom det är viktigt att ha en koalition av likasinnade som man kan prata med om olika saker. Och där är det ju såklart problematiskt att Sverige har en väldigt unik jakttradition som kanske inte alla riktigt förstår sig på. Men då får ju vi vara ambassadörer för den och försöka beskriva den och varför den är så mycket bättre än all annan jakt. Alltså, för det är lite grann så dras ju vi ner utav, kan vi säga, de här kontinentala jaktformerna som vi kanske inte skulle bedöma som etiska alla gånger. Alltså, löshundsjakt i Spanien är ju absolut inte samma sak som löshundsjakt i Norrbotten, det får man väl ändå säga. Men lite grann dras det över samma kam.
Absolut, så är det.
Och det är ju där vi måste förklara skillnaden och inte bara säga löshundsjakt.
Precis.
Utan det är ju svensk löshundsjakt med all den etik det innebär. Så.
Så är det. Så är det verkligen, Erik. Jag tror att under vår nya säsong nu då, så kommer det finnas mycket för oss att hålla ögonen på.
Jajamän.
Vi har en ny regering och det är stora förväntningar på den regeringen i många frågor som rör jakt.
Mm.
Och vi kommer att bevaka de frågorna här i podden, definitivt.
Det kommer vi göra och försöka ta hit kanske någon gäst om vi får tillfälle för det. Men också kanske titta på om vi kan ta hit, inhemska eller egna experter. Vi har ju så möjligen lite möjlighet att få hit personer som rör sig också här i huset som kan ha någonting att berätta.
Det tror jag. Mm. Absolut. Så Erik, jag kommer se fram emot den här säsongen. Så får vi se hur ofta vi har tid och möjlighet att spela in.
Ja.
Men jakt och politik lever.
Vi lever och vi ska försöka bidra med en intressant vår. Om
verkligen.
Man säger då.
Verkligen.
Vi får avrunda där och sen så har vi ju möjlighet att ni kontaktar oss. Vi tackar för alla som har hört av sig och liksom äggat på oss och fortsätta podda.
Verkligen.
Vi har ju fått flera som bara hör av sig och säger, men kan du inte snälla fortsätta? Och stort tack till er, det uppmuntrar och det peppar och det är ärligt talat lite grann därför som vi faktiskt kör vidare också för att vi får positiv respons.
Ja.
Så att det är bara att mejla om ni känner för det på erik.ottosson@riksdagen.se eller hitta oss på Facebook eller Instagram så ska vi försöka svara på era frågor och kanske lyfta de ämnen som ni är intresserade av här i podden. Vi tar ju jättegärna emot förslag.
Tack för idag, Erik.
Tack själv, John.